Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Jag läste en review, någon reviewade boken eller gjorde en review av boken och skrev att den var som en Russian doll, alltså sån matruska heter de, eller som de där.
Man öppnar.
Ja, precis, så kommer det fler och fler.
Ja, alltså. Precis.
Och det var ju inte meningen, men det är bara så mycket som vi tycker är spännande.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag en bok som jag har läst som heter Paradoxes of Media and Information Literacy, The Crisis of Information. En av de två författarna, Jutta Haider, välkommen.
Tack Fredrik.
Innan du får presentera ska jag säga också att ni är två som har skrivit boken, Olof Sundin också, som inte är här. Och du får gärna presentera dig.
Jo, jag heter Jutta då. Jag är professor i biblioteksinformationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Innan dess så jobbade jag vid Lunds universitet länge. Och även där inom ämnet biblioteksinformationsvetenskap och också i digitala kulturer. Jag är också docent i ämnet där i Lund. Jag bryter på tyska och kanske lite skånska, för att det var i Skåne jag lärde mig svenska. Innan jag kom till Sverige 2008 ungefär så bodde jag i England där jag disputerade i London. Och innan dess så bodde jag i Österrike där jag växte upp.
Började du lära dig svenska 2008?
Ungefär, ja.
Jaha, ja, det är bra ju.
Tack.
Ja. Den här boken... Nu har den en engelsk titel. Om du själv skulle översätta den till en svensk titel, vad skulle du kalla den då?
Medie- och informationskunnighetens paradoxer. Informationens kris.
Något sånt.
Det är inte helt lätt.
Och den här boken är gratis att ladda ner.
Den är open access heter det. Man kan ladda ner den från förlagets hemsida. Lunds universitets bibliotek står för notan här.
Har du någon hisspitch vad den handlar om?
Alltså på svenska skulle jag nog säga att boken handlar om varför källkritik inte är lösningen till dagens informationskrisen. Men varför vi ändå måste hela tiden försöka att vara källkritiska.
Och det här med när ni, The Crisis of Information som ni utgår en del från. Alltså, vad är det för kris?
Vi beskriver det i olika, med olika begrepp. Vi tar fast vid en slags, framförallt att det finns en osäkerhet kring vad man kan lita på och en tillitskris. Sen finns det en kris, en osäkerhet hur man vet vad man vet, alltså vem bestämmer vad som stämmer. Sen finns det en ganska så stor omfattande emotionalisering av hur vi vet i samhället och vad hur informationen värderas också. Och så finns det också någonting man talar om i termer av en fragmentisering. Det vill säga att olika sorters information ställs emot varandra och olika personer tar del av olika sorters information. Om du tänker dig i dina flöden, så ser ju dina flöden ut i sociala medier olikt, de är olikt mina flöden. I mina sociala medier, så vi kanske likar, gillar och abonnerar på olika kanaler, vi följer olika personer på profiler på Twitter, vi har olika preferenser och vänner på Facebook och även i LinkedIn och så vidare. Så allting vi ser det ser olika ut helt enkelt, och det leder också till en viss fragmentisering, och men framförallt handlar det om en kris som är kopplad till tillit.
Mm. Och, för det har ju pratats ju mycket om det med förtroende för exempelvis politiker och institutioner, rättsväsende och sådär.
Mm.
Men hur allvarligt är det egentligen? Och det skiljer sig kanske från land till land förstås och lite sådär, men
det skiljer sig enormt från land till land, och det finns ju också olika anledningar till att vara, alltså det finns ju anledningar till varför tilliten förändras över tid och så vidare. Men det vi fokuserar på särskilt är ju de stora kunskapsinstitutionerna som skola, universitet, vetenskap i sig, vetenskapliga publikationssystemet, expertisen, vilka experters åsikter, vilka experters kunskap gäller som etablerade kunskap och så vidare, och vilka metoder kan användas. Och där finns det absolut förskjutningar och förändringar i tillit i stort. Det finns ju stora mätningar på detta, och man kan se att det finns onekligen förändringar som talar för en minskad tillit till de stora kunskapsinstitutionerna i samhällen i olika, i Sverige mindre än i andra länder, men överlag även i Sverige minskar tilliten till institutionerna.
Jag frågar egentligen eftersom det har pratats om det och pågått under ett tag, så därför är det som undrar just att hur allvarligt det är.
Alltså det är också det som begreppet kris är ju faktiskt ett intressant begrepp i sig. Det är ju det betyder inte att det uppkommer plötsligt, utan det är ju långsamt, och krisen är sen en vändpunkt i en sjukdom, som det grekiska ordet betyder det. Och den där vändpunkten kan ju gå åt vilket håll som helst. Det kan bli bättre, sämre, det kan hålla på ett tag, men bara genom att fokusera på, och det tror vi att vi ser, det händer någonting. Det finns en destabilisering, men det finns också nya stabiliseringar, och det är helt enkelt en känsla av olika kriser samspelar. Vi har en klimatkris, vi har en finanskris, vi har en energikris och så vidare. Och informationen spelar roll i alla dessa på olika sätt. Och det är inte bara vi som talar om olika samhällsutmaningar i termer av kris. Man ska också vara försiktig att inte överdramatisera allting. Men, och jag ser inte det bara som ett negativt begrepp. Utan det är ett moment där det händer och det vänder.
Och nu ska vi se, så som boken heter så att säga, Media och informationskunnighet. Jag tänkte vi skulle prata lite om liksom, vad är det, vad innebär det att ha det, så att säga, att vara medie- och informationskunnig?
Ja, det är det. Vi definierar inte det riktigt i boken, eftersom vår utgångspunkt är ju att försöka belysa olika sätt att definiera det och olika så att säga, idéer kring vad det ska vara, vad det ska åstadkomma, hur man ska lära ut det och så vidare. Men överlag kan man säga att medie- och informationskunnighet är väldigt kopplat till det digitala samhället som vi har idag. Och där är det kopplat till och beskrivs ofta som förmågan, kompetens och resurser som människor har för att kunna hantera information och media från olika källor och kunna värdera dem och sätta i sammanhang, men också skapa egen information och innehåll.
Precis, och vad ingår i den kompetensen då, som rent
Det ingår då att kunna bedöma till exempel det man, och kunna, kunna förstå om någonting är ett rimligt påstående eller inte. Mm. Att kunna hitta rimlig information om ett ämne, att kunna bedöma om det är, värdefulla källor att gå vidare med, om att bestämma om det är sant eller något liknande eller inte. Och också att kunna skapa och bidra till ett ämne genom att skapa egen information. Mm. Och värdera det.
Är det liksom ett svar på krisen? Att en ökad, så att säga,
Nej, det är det vi hävdar att det inte är det. Vi är inte ensamma med att hävda det. Det är ganska lätt att från olika håll, myndigheter, politiker och så vidare, att kräva att men ni måste vara informationskunnig eller medieinformationskunnig eller källkritisk, som man använder i Sverige ofta som en förkortning. Det är fångar liknande aspekter. Och lägga det på personen, så att säga. Om det är personligt ansvar att vara källkritisk, att vara medie- och informationskunnig, och genom att vara det hela tiden och jämt, så kommer det lösa sig. Där kommer vi komma åt problem vi har med det som kallas för fake news, misinformation, propaganda och så vidare, och alla dessa aspekter. Genom att bara få människor att lära sig hur man är källkritisk, hur man är medie- och informationskunnig, och sen gå runt och värdera allting hela tiden. Och där har man gjort en insats. Vi vet ju också att det inte fungerar, annars så skulle vi inte ha problemen som vi har. Utan problemen med olika värderingsproblemen, problemen med att kunna veta vad som är rimligt eller inte, vem som står bakom, vilka motiv, alltså hela det här spektret av olika sorters information som driver olika intressen och agendor, och är ibland helt enkelt falsk eller farligt till och med. Det kan bara till viss del lösas med medieinformationskompetens eller kunnighet och källkritik.
Mm. I boken så ni zoomar in på 5 områden. Jag vet inte om du nämnde de 5, men ansvar, normbildning, och sen temporalitet. Det finns inget annat ord på svenska, tror jag.
Tidsparadox kanske.
Ja, precis. Förtroende och sen neutralitet.
Mm.
Hur ska man uppfatta de här 5?
Alltså för oss är det ju de 5 områden. Det hjälper oss att, så att säga, zooma in i olika delar av vad som utgör debatten om källkritik, vad som utgör forskning om källkritik, vad som utgör människors faktiska beteende som är källkritisk eller medie- och informationskunnig och så vidare. Och samhällets förväntningar också på vad det är, vad det ska åstadkomma och så vidare.
Mm.
Om vi tar till exempel ansvarsbiten som vi har redan varit inne på, den där med varliga ansvaret för informationens kris, för att komma till bukt med den, kan den ligga hos individen helt enkelt. Den ansvariga medieanvändaren, konsumenten så att säga, som har då på sig själv att kunna bedöma alla källor hela tiden, all rimlighet och så vidare. Och det finns situationer där detta är absolut rimligt, men så finns det andra som också har en roll att spela här, till exempel plattformarna, om man tänker sig de stora plattformarna som Google främst, men även sociala medieplattformar, Facebook och så vidare. Vilket ansvar har de egentligen där för att möjliggöra det? Och hur kan man utkräva ansvaret? Vilket ansvar har samhället i stort för att skapa en kontroll eller så? Eller vilket ansvar har medierna, de traditionella medierna? Vilket ansvar har de nya medierna? Vilket ansvar har producenterna? Vilket ansvar har skolan? Och så vidare. Så det finns en mängd olika aktörer som har olika roller. Men medie- och informationskunnighet framförallt fokuserar på medborgaren eller individen, och där har man olika idéer om varför den personen ska ha den där kompetensen eller den där kunnigheten.
Mm.
För att vara en medborgare just, eller för att vara en konsument där man kan välja ut information som hjälper en att fatta vissa beslut, antingen som konsument konkret, men även andra aspekter där man är kanske en medborgare, blir ganska ofta framställs väldigt ofta som om det handlar om att välja den informationen som passar en bäst.
Mm.
Men det kan ju vara så att det inte är nödvändigtvis den informationen som passar samhället bäst. Om man tänker sig till exempel om vi har haft pandemi. Och det var ju en del, och vi har också en del av dessa exempel i boken, är ju med vaccin.
Mm.
Det var inte så mycket i Sverige, men det var ju en del i andra länder, men även i Sverige, om vaccinkritik. Om du är vaccinkritisk, om du är en vaccinmotståndare till och med, eller vaccinkritiker, så kommer du ju att kunna agera väldigt källkritisk och medie- och informationskunnig inom ett sådant paradigm där du är en kritisk konsument av relevant information för att fatta beslut som motsvarar dina förväntningar och det som gynnar dina beslut. Men det här kommer inte nödvändigtvis eller väldigt ofta vara i ganska direkt motsats till samhällets intresse här. Mm. Som har ju ett intresse att öka vaccingraden. Och inte att främja medie- och informationskunnig beteende som bekräftar vaccinkritiska påståenden. Som absolut går att bekräfta med ett förhållningssätt som är väldigt kritiskt och så vidare. Så det är ett ganska konkret exempel där de olika intressen står emot varandra. Och det blir väldigt svårt att se. Mm. Eller det blir intressant. Som forskare är det ju intressant att ta fasta vid sådana här konkreta saker som inte går ihop egentligen.
Och om vi tar det exemplet att det intressen kan stå emot varandra. Vad är så att säga lösningen på det?
Det är ju en samhällelig debatt man måste ha. Lösningen på det är ju politik. Alltså den är inte en det är ett beslut, det är bildning, det är utbildning, men det är också att acceptera att all kunskap och all information är inte likvärdig så att säga. Och det finns olika intressen och att du inte kan använda, och om man har ett sånt verktyg, om man nu kan kalla det så, som det ofta framställs, som medie- och informationskunnighet eller den sortens källkritik som används i dessa sammanhang som någonting som framställs som väldigt värdefri och neutral, så kommer man aldrig dit till att kunna ha ett ansvarstagande samhällelig informationsklimat där inte en information eller kunskap avgörs av individen utifrån enbart intressen som motsvarar individens olika preferenser och så vidare. Eller så är det lösningen. Det handlar ju om vilket samhälle man vill ha. I slutändan är det ju det handlar om. Man kan inte ha, man måste se det i relation till vilket samhälle man vill ha.
Mm.
Var måste man dra gränsen för att det blir för? Och i vilket, det är också olika i olika områden. Det är ju inte, i alla fall är det ju inte så viktigt helt enkelt.
När det gäller ansvar då, just den byggstenen som du nämnde, att det finns olika aktörer, plattformar och det finns politiker. Är det några aktörer som du tycker borde ta det som mycket mer ansvar än vad man gör idag?
Jag tror att man borde reglera starkare plattformarna.
Ja. Plattformarna just.
Mm. Men det är ju ett politiskt uppdrag att reglera dem.
För de har ju ekonomiska intressen.
Exakt. De har ekonomiska intressen och det är ju helt legitimt. Det är problematiskt enbart när alla våra samtal, alltså som berör samhällsinformation och samhällsviktig information och det demokratiska systemet och så vidare, om alla dessa filtreras också genom plattformar som drivs av ekonomiska intressen främst. Eftersom det ökar ju risken för att vissa mer polariserande eller mer känslomässigt upprörande till exempel information blir mer, det blir mer lönsamt helt enkelt att publicera den eller sprida den en sån där tråkig faktainformation och sådär.
Mm.
Och det vet vi ju, det är inte egentligen någonting nytt. Det som vi pratar om i boken handlar ju då om att koppla medie- och informationskunnighet och källkritik då mer till att också även innefattar kunskap och kompetens och resurser för att kunna ta hänsyn till just de där infrastrukturella förutsättningar som finns och som gör att information kommer till oss på ett visst sätt. Det vill säga att när man pratar om medie- och informationskunnighet traditionellt och även om källkritik så utgår man från källan när man väl har den. Mm. Men vi pratar om någonting som vi kallar för infrastructural meaning making. Alltså det betyder att man skapar betydelse och mening även i relation till infrastrukturen som ger en information. Det vill säga att ha förståelse för varför får jag dessa resultat när jag googlar, när jag söker på YouTube. Varför får jag dessa nästa videos i TikTok eller varför får jag dessa förslag i min streamingtjänst och så vidare. Alltså inte bara att bedöma källan när man väl har den framför sig, utan veta att se den i det här faktiska sammanhanget. Varför får jag den? Vilka infrastrukturer, vilka algoritmiska beslut, vilka kommersiella intressen och så vidare ligger bakom infrastrukturen, inte bara informationen i sig. Mm. Och det är oerhört mycket svårare eftersom den förändras hela tiden. De är alla olika. Vi ser olika saker som vi var inne på i början på samtalet att dina sociala medier ger dig andra saker än mina sociala medier men de fungerar på liknande sätt och så vidare.
Hur utbredd är den kunskapen? Hur låg?
Det är svårt att veta, men vi gjorde ju intervjuer, ett par intervjuer och familjeintervjuer faktiskt, som en kollega till oss också gjorde. Och fokusgrupper också faktiskt. Och där kunde vi se tidigare. Och där kunde vi se att det finns ganska intressanta strategier som folk har. Man kan inte, om man frågar efter det så kommer man inte hitta någonting. Eftersom det finns inte ord för det. Men om man pratar med folk längre och mer konkret om hur de gör. Och vad är det som stör och så vidare. Så ser man att det finns ganska bra förståelse för just algoritmiska beslut som fattas och hur man är en del av dem och hur det egna beteendet, det egna klickandet, likandet, gillandet, sökandet och så vidare leder till vissa resultat. Och folk har ju sett härliga exempel på hur folk gör för att navigera det och på det sättet också få syn på infrastrukturen faktiskt som är ganska osynligt. Så ett exempel som vi har i ett kapitel är där en person beskriver hur hen använder Instagram. Olika beroende på hur mycket pengar personen har på kontot just då. Om det är början på månaden och det är gott om pengar på kontot så går det bra med alla annonser och reklam för dyra kläder. Men sen när det närmar sig slutet på månaden och det blir lite fattigare så vill man inte se den där reklamen. Så personen gör sökningar särskilt för att undvika det. En annan person berättar även där om Instagram hur en försöker undvika bilder av kroppar som kan gynna en ätstörning, som främjar en ätstörning. Så för att undvika det så gör personen en aktiva sökning efter söta djur och traktorer och så vidare för att fylla sitt flöde på det sättet. Så, eller folk byter Netflix profiler med sina syskon och andra familjemedlemmar för att få andra förslag och så vidare. Så det finns, och det betyder ju att man förstår vad algoritmen ungefär går efter, vad den gör och hur de fattar beslut. Och man förutser ett visst resultat om man gör på det sättet. Och det gör man på ett annat sätt för att få ett annat resultat. Och det är en ganska avancerad kunskap som är så där vardagsbaserat och erfarenhetsbaserat. Och det finns ganska mycket av den sorten faktiskt.
Mm. Och varför är just den kunskapen intressant?
Det är oerhört intressant för det är ju ett sätt att kontrollera informationen. Inte värdera källan i sig utan gå mycket längre. Utan utesluta vissa källor att de når en. Och om de når en så kan man... Så vet man varför. Man är förstående för varför. Eller man kan ungefär gissa.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Alltså, om vi säger att, för jag själv är, jag ligger åt hållet så att jag är mer insatt i plattformarna, och om jag är i flödena så då vet jag liksom att dels reklam, att saker och ting riktas mot mig eller att jag får se saker jag gillar. Vad blir liksom, vad ska man säga, följden av det? Är det att jag inte blir manipulerad eller att jag vet, vad är så att säga fördelen för mig då? Man skulle jämföra med någon som inte hade en aning utan bara tittade på grejerna.
Ja, alltså jag antar fördelen, alltså det är väldigt svårt att veta, det beror på vad du vill ha i ditt liv, men fördelen är ju att du blir en mer medveten samhällsmedborgare, kan fatta bättre beslut, inte nödvändigtvis om dina konsumtionsbeteenden, men om samhället i stort. Förhoppningsvis är det så i alla fall. Men det är väldigt svårt att veta om vad som är en fördel här. Alltså det skulle jag säga, för samhället är det ju en fördel om fler har den där metakunskapen om hur plattformar och hur informationsorganisering och så vidare fungerar.
Det kanske går att dra en parallell till om man läser en tidning, att man har förståelse för ledarsida, debattsidor, alltså hur det är uppbyggt.
Exakt.
Så att man inte bara läser och tänker att allt är samma sak.
Exakt så kan man jämföra det. Det är en jättebra jämförelse. Och man kan lära sig ganska mycket om hur den digitala infrastrukturen och plattformarna fungerar genom att använda analoga medel för att se genom jämförelse, kontrast till exempel också. Man kan ju också vara den som manipulerar genom att vara väldigt kunnig inom detta, så är det ju också. Och det kan vara på olika nivåer. Ett exempel som vi refererar till i ett av kapitlen är ju där folk är ganska medvetna om hur man kan bekräfta i princip allting genom att googla strategiskt. Jag tror vi handlar om att det är ett samtal. En person berättar att ja, men om jag vill bekräfta, om jag pratar med en kompis och vi har en liten debatt om kaffe är bra eller dålig för hälsan, och jag tycker kaffe är bra för hälsan och min vän tycker kaffe är dålig för hälsan, så går jag inte jag och googlar kaffe är dålig för hälsan. Utan det gör jag ju kaffe fördelar för hälsan, och min vän kommer googla kaffe ger cancer eller så, och sen kommer vi båda få bra resultat och vi kommer kunna och självstick hjälper ju inte med detta just.
Nej.
Men en informationskompetens som också innefattar infrastrukturen är i alla fall ett steg längre där.
Det var en annan gäst som hade jobbat på Google, och han sa att för Google, den där viktningen, vad folk ska få se, är en av deras största frågor de sitter med. Alltså, ska man få reda på sanningen eller ska man bli nöjd som googlare, så att säga?
Ja, det är ju den där relevanskonflikten som man kan se.
Ja.
Vi pratar om just relevanskonflikter där. Att man kan uppleva det. Och det är faktiskt intressant också, för att det är ju, man kan ta tillvara på dessa konflikter eller som uppstår där. Så man ser ett visst resultat i Google, men det motsvarar inte ens, antingen ens förväntningar eller ens värderingar. Eller så kan det ju också vara. Det kommer ju ibland media uppmärksamma att Googles sökresultat listar någonting överst som är rasistisk, antisemitisk eller fel direkt, och så kommer det ju någon slags konflikt, en relevanskonflikt, för att vi upplever det som störande, men det kan ju också vara något som är väldigt privat. Men det som händer då är ju att man ser infrastrukturen, man märker det, annars är det bara inbyggt och man ser ingenting. Men jag tror dessa moment av små störningar där saker inte fungerar, de är viktiga också för att kunna hålla kvar ett perspektiv som möjliggör den där sortens infrastrukturell meningsskapande eller en medie- och informationskunnighet som är anpassad till det här faktiska plattformsamhället som vi befinner oss i.
Jag tänkte vi skulle prata lite om de andra pusselbitarna, de här områdena. Vi kanske glider lite emellan, jag vet inte heller, men normbildning.
Normbildning, det handlar ju mer om att det är en forskningsöversikt kapitel kan man säga. Och där handlar det ganska mycket om hur värderar man medie- och informationskunnighet? Måste den vara väldigt anpassad till situationen? Där kan vi göra det exemplet igen med en vaccinmotståndare till exempel, eller någon som är konspirationsteoretiker och så vidare, så kan man ju vara väldigt medie- och informationskunnig i teknisk mening, extremt, men det går mot samhällsnormen så att säga. Men det kanske blir till och med en del av att vara ännu mer kritisk, och så går det överstyr och kan vända sig mot sig själv. Men det finns en idé också att, och i viss mån är det ju korrekt, att i forskningen och också att medie- och informationskunnighet, det måste finnas en balans mellan en slags neutral metod som är lika för alla och som ska så att säga främja vissa värderingar, och sen måste det vara någonting som fungerar i vissa situationer. Samtidigt, om man går för långt in i dessa vissa situationer, så kan det vara extremt problematiskt också. Det kan ju bli konspiration. Alltså hela QAnon-rörelsen och så vidare bygger ju på en extrem källkritisk och medie- och informationskunnig tillvägagångssätt. Där man ifrågasätter, gräver, do your own research. Det hela detta är ju en slags radikal källkritik, en radikal medie- och informationskunnighet som leder till total nihilism. Och det är en fråga var man kan stanna där. Det är absolut så att det är rimligt att medie- och informationskunnighet och källkritik och så vidare anpassas till de specifika situationer. Man måste ha respekt för det. Samtidigt som samhället måste man också ha värderingar, och då måste man synliggöra normer så att säga. Och det är samtal man måste ha, det är politiska beslut, det är skolor, det är helt enkelt kulturen, det kulturella samtalet och så vidare som målar på och som utgör det här fundamentet.
Jag tänkte vi skulle prata om de andra också kort. Temporalitet, svårt ord, eller exakt vad det liksom innebär och betyder. Det är någon slags, liksom, vad ska man säga, en ordning på hur händelser presenteras eller liksom hur de...
Det kan man säga, det är en ordning på hur händelser äger rum, men också hur vi kan förstå det och hur vi ser på samhället och på utveckling, framsteg och så vidare. Vi har ett samhälle där vi alltid hittills har fokuserat väldigt mycket på en framtid där allting ska bli bättre, snabbare, större, rikare och så vidare. Framsteg helt enkelt. Och samtidigt blir ju, och det är uppmärksammat, att man upplever att allting blir snabbare. Man har kortare tid. Fler saker och uppgifter ska göras i samma tid, men det blir fler och fler, och där upplever man att det blir helt enkelt en accelerering av samhället, av tiden och så vidare. Och det har jag pratat om en del. Och medie- och informationskunnighet skrivs in i den här berättelsen också om framsteg och utveckling och demokrati. Och det finns ganska mycket satsningar från UNESCO och så vidare. Där det blir en del av den där berättelsen att vi främjar bland annat medie- och informationskunnighet i inte icke-demokratiska länder, så kommer det leda till den där framsteg. Och sen kopplas det också till utveckling i termer av teknisk utveckling, och ganska ofta pratar man om digital digital literacies eller digitala kompetenser och teknikkunnande och så vidare. Den där drive mot en framtid och högre hastighet och bättre och mer och utveckling och så vidare finns i vissa delar av idéerna om medie- och informationskunnighet för utveckling och så. Samtidigt finns det också en sån där en någonting som att den är alltid efter. Det är alltid för sent. Den där tekniken som vi ska utbilda för, den är alltid där framme. Den är alltid för sent. Sen ska också olika generationer ha olika roller. Du har den äldre generationen som är konstigt nog den som är efter. Och sen har du den yngre generationen som är före, vilket är egentligen mot den temporala logiken i hur generationer fungerar. Men här har vi den där olika paradoxala situationer. Och sen har vi ju den som vi pratade om innan, den där anticipatoriska möjlighet till att ingripa genom att anticipera, genom att förutse hur till exempel algoritmer kommer att fatta beslut om att hur tolkar de min input i systemet. Jag kan förutse det och därmed förutser jag systemet, och där gör jag någonting annat för att jag kan förutse vad det andra kommer leda till. Och det är också en del av den där informationskunnigheten eller medie- och informationskunnigheten som vi är inne på, som är mer infrastrukturell och som är mer nuanserat och anpassat till det faktiska samhället vi lever i. Och det är helt enkelt olika idéer om tid, temporalitet, framsteg, utveckling, teknik, teknikens roll och så vidare som står emot varandra där. Olika generationer också. Det finns också, den idén om digital natives som du kanske har talat om. Mm. Den är lite äldre, och den är en sån där idé om att en generation som föddes efter internet var ett faktum. De är digital natives, de är infödda i det digitala samhället, och alla andra som är äldre, som är födda innan 90-talet eller så, är invandrare eller något sånt. Och det är ju en ganska så där mäktig berättelse som är lite positiv och belagt, men det är också så att det har också vissa nackdelar för den generationen till exempel som anses vara den där digital native generationen, eftersom man utgår ifrån att någonting är naturligt på något sätt, vilket är intressant. Man tänker på att den där digitala infrastrukturen att kunna hantera den som är extremt komplex och omfattande och som har enorma utmaningar, den så att säga kopplas i berättelsen till någon slags naturlighet, någonting som man bara växer in i, någonting man lär sig genom att bara vara i samhället och så vidare. Medan det andra som står i motsats, eller som ställs ofta i motsats till det analoga samhället, den skriftliga böckerna och hela den där analoga informationsdelen, det är det vi lägger jättemycket resurser på i skolan för att kunna, och det är inte naturligt, fast hela samhället, det är äldre och det är lika omnipresent och det har varit mycket definierande under en ännu längre tid. Och jag säger inte att man ska ställa dem emot varandra och ta bort det ena eller ta bort det andra. Det handlar mer om hur det framställs i de olika berättelserna och hur man pratar om det. Och man gör inte den generationen en särskilt stor tjänst genom att presentera det som någonting som de bara kommer att få genom att finnas i världen. För att så är inte fallet.
Det är så otroligt många delar i det här, så det är komplext.
Ja.
Och att användare har så olika kompetens och erfarenhet och...
Ja, och framförallt handlar det om också om att artikulera dessa erfarenheter, tror jag. Jag tror ganska mycket, det kunde vi se i våra intervjuer och samtal och så vidare, och fokusgrupper inte minst, som där människor blir ganska, de kan en del och reflektera kring det när man har det här samtalet. Och sen får man, oj, det här var ju faktiskt väldigt viktigt och intressant, jag har aldrig tänkt på det. Men genom att kunna artikulera det så har man ju redan gjort ett ganska stort arbete mot att vara en mer kritisk användare av den här infrastrukturen.
Mm.
Man är inte bara en användare, det blir ju också ganska tydligt. Man är ju en del av den också, ganska mycket. Den fungerar ju bara för att vi använder den. Om vi inte använder den finns den inte, så att säga. Så det är ett sånt där samspel och det är lite skrämmande. Men det är ju också tydligt att hur vi agerar, det påverkar ju oss och den informationen eller innehållet som vi får, men också alla andra innehåll och så vidare. Så det är ett sånt där, en stor sammanhållen infrastruktur där vi människor är en del av olika roller och sådär.
Mm. Och det påverkar människors verklighetsbilder?
Oh ja, och verklighet och relationer och allt möjligt. Alltså inte bara bilderna utan det faktiska livet. Alltså.
Mm. Förtroende och neutralitet. Förtroende, alltså förtroende för vem?
Förtroende för vem, ja. Det är intressant, för förtroende för vem, och sen handlar det också om hur har man förtroende och förtroende för vad och varför och sådär också. Det som, tror jag, och som vi utvecklar lite i boken också, handlar ju kanske snarare inte om vem som person utan vad som system. Det vill säga, alltså, det handlar inte om att ha förtroende för varenda journalist eller för varenda forskare eller för varenda expert i olika sammanhang, utan det handlar om att ha förtroende för journalistiken i stort, så att säga. Med dess regler och roller och mekanismer för kontroll och mekanismer för att ställa till rätta och mekanismer för att ställa till svars och så vidare. Och samma gäller för vetenskap. Vi vet ju att vetenskapliga resultat kan vara fel. Men det handlar och att vetenskapsmän och kvinnor kan inte bara göra fel, de kan vara oetiska och så vidare. Allt detta vet vi, men det betyder ju inte, det handlar inte om det. Det handlar inte om att ha förtroende till den enskilda vetenskapspersonen, utan till vetenskaps i sig också, som ett system som förändras hela tiden och som har förändrats och som kommer att förändras. Och där många delar ingår och som är absolut inte perfekt, men som är ett system som fungerar väldigt väl för att få fram kunskap, och där det finns olika delar och mekanismer och personer och roller och institutioner som håller det hela ihop, men det också finns väldigt tydliga metoder för att göra om och göra rätt och för att ställa till svars, framför allt för att utkräva ansvaret och så vidare. Alla dessa saker här.
Och vad är paradoxen vad gäller förtroende?
Det handlar om var vi lägger förtroendet, helt enkelt. Om vi lägger det var vi inne på i början också av samtalet här, av var vi lägger det förtroendet. Ska vi lägga förtroendet på individen, som medie- och informationskritik gör, eller medie- och informationskunnighet gör, på individen, eller ska vi lägga det på samhället eller på institutionerna och så vidare. Och där har vi olika sätt att hantera det, olika sätt att lösa det, helt enkelt.
Mm.
Så å ena sidan gräver man utgräver ansvar från individen, men individen har faktiskt inte möjlighet att påverka mekanismerna som ligger till grunden, inte minst vad det gäller plattformarna. Så det är individen som tar ansvar, ska ta ansvar för informationsflöden och så vidare, men individen har ingen möjlighet att ens närma sig. Knappt politiken har möjlighet att utkräva ansvarstagande av plattformarna och förstå hur mekanismerna fungerar och så vidare. Och det är en ganska paradoxal situation där man lägger resurser och där man försöker lägga ansvaret, det är där man har minst möjlighet att påverka.
Alltså man lär ut källkritik i skolan exempelvis.
Mm. Vilket är viktigt, det är inte det jag säger. Jag säger inte att det inte är viktigt, det är det.
Mm.
Men man måste ha rimliga förväntningar Och genom att dra källkritik till sin extrem kommer man inte åt problemet med som ligger någon annanstans. Men det är lite det som ibland görs.
Och för alla olika aktörer har ju olika incitament, olika agender i det här också. Plattformarna och så vidare.
Ja, ja, absolut.
Det är mycket i det här, det är så många delar och det är liksom, men,
ja, det är lite för mycket kanske.
Men på ett sätt så känns det också lite, vad ska man säga, lite deppigt att det är så mycket som man känner, hur ska man liksom, att det påverkar och rör sig också i en riktning som är lite okontrollerbar.
Ja, är det deppigt tycker du?
Ja. Ja. Förstår du vad jag menar?
För att du vill ha kontroll.
Ja, just om det rör sig, om det är ganska starka krafter på något vis. Som också.
Ja, det är klart. Det rör sig och det kanske är det som det har ju alltid rört sig. Samhället ser helt annorlunda ut än den gjorde för 100 år sedan, för den 10 år sedan och så vidare. Den har alltid rört sig. Ja. Det är bara att just nu är det många som uttrycker en slags väldigt obehag över att många kriser samspelar och den där okontrollerbarheten kulminerar också i någonting som man kan kalla för informationens kris. Och det är kanske det som är så besvärligt, att även om allting har rört sig så fanns det i alla fall under en lång tid, inte alltid, absolut inte, men under en lång tid en sån där stabilitet i vårt samhälle i alla fall, kring i princip visste vi vad man kan lita på och vart vi är på väg. Och det har tagits ifrån. Och det är svårt, såklart. Mm. Och plattformarna och det spelar stor roll. Och problemet är ju att den där kontrollen som du uttrycker oro för, att den förlusten av kontrollen, att i vissa fall försöker man lyfta medie- och informationskunnighet som en lösning på detta. Och det är såklart omöjligt.
Så vad är lösningen?
Ni kan inte fråga mig. Lösningen är i alla fall inte att blunda för det. Nej. Det tror jag inte. Utan det är att ha samtalen och även de jobbiga och att artikulera dem. Och att också kunna stå för värderingar. Alltså att inte försöka vara helt värderingsfri, det tror jag ju. Mm. Att det är omöjligt, helt enkelt.
Mm. Tänker vi ska också prata om det, vad man kan göra, de som lyssnar på det här, alltså som själv kanske. Men innan det, är det någon pusselbit som vi inte har pratat om som du vill nämna?
Att vara rimligt i sina förväntningar på hur medie- och informationskunnig man kan vara och ska vara, och att kunna avväga det i vilka sammanhang är det viktigt och i vilka sammanhang är det inte viktigt. Och också att ta tillvara på de där störningar som finns. Att inte störa sig på störningarna, som när vi pratar om det som vi kallar för relevanskonflikter, men det kan ju också vara andra saker, som när internet inte fungerar, när uppkopplingen störs, när man ser saker som när glitches, när man skriver in någonting i autosuggest och det kommer upp helt konstiga förslag och så vidare. Att ta fasta vid det, att tänka på det, att se, nu ser jag infrastrukturen, vad gör den? Det är få moment och få tillfällen där vi faktiskt kan se det som händer runt omkring oss. Det är när den inte fungerar, när den stör och så vidare. Och det tror jag att man ska inte försöka få bort helt, utan man ska ta tillvara på dessa moment och också prata om dem med barnen till exempel, när man ser varför händer detta, vad är det vi ser och så där.
Och var det liksom tips till den som lyssnar, eller var det pusselbiten som vi inte hade pratat om?
Det var kanske en kombination av båda.
Nej, för jag tänkte hur man kan tänka själv, men det lät som att du svarade lite på den också. För att som person eller individ eller användare, så att säga, vad man kan tänka på. Men det där var ju en sån sak. Mm. Att bli mer medveten också kring infrastrukturen bakom det, så att säga.
Exakt.
Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, vad hittar man dig bäst?
Man kan googla mig helt enkelt. och jag har en webbsida på Högskolan i Borås såklart. Så där finns min e-mailadress och telefonnummer. Och på Twitter finns jag också och så vidare.
Mm. Tack för att du var med.
Tack för att jag fick komma.
even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.